Välkomna till Litsannes, och å bibliotekets vägnar så måste jag säga att det var härligt att samarbeta med Ingeborg. Det var ett en fantastisk idé att hålla ett bokbad här på Fira. Jättebra, det hoppas jag att vi kan fortsätta med en annan gång också. Och så här sitter vi, författare Mårten Bjerga. Jag heter Sebastian Ersdefsky, jobbar som programansvarig och litteraturförmedlare på Sannes bibliotek. Och här ska vi fokusera på den här boken som heter Dödevägen. Ni ser. Och vi ska börja så här. Att normen är väldigt förtjusta i Spanien och i de sydliga europeiska länderna generellt. Och det kommer jag ihåg var ett av mina första intryck när jag kom till Norge, alltså. Att det är så pass viktigt för norrmännen att de till och med har ett eget namn för det här området i Europa, Syden. Det är inte så populärt i Sverige som man säger Södern, Syden. Men här är det. Och då Syden, tycker jag, framstår nästan som en sån mytisk plats med soliga stränder, varma hav, med tapas och vin naturligtvis. Men för några, som är Mårten Bjerga som sitter här med oss, så associeras Syden, och i alla fall Spanien, med andra ting också. I den här romanen, i Dödevägen, så tar han sina läsare på en resa längs Spaniens norra kust. Och lite närmare bestämt längs den berömda pilgrimsled som heter Jakobsleden på svenska i alla fall. Camino de Santiago på spanska heter den. Och så redan utifrån den här korta inledningen så kan man tänka sig att den här historien handlar om stora frågor. Om andliga frågor. Om existentiella frågor. Och i tillägg, det kan jag avslöja på den tidpunkten, så handlar det också om att söka, att vandra och att vara fri, bland annat. Men för att komma tillbaka till norrmännens intresse för det sydliga. Vad är ditt förhållande till Spanien, Mårten? Jag vet att du var i Spanien för inte så länge sedan, i somras.
Ja, jag har varit i Spanien på denna typen resa som jag faktiskt har skildrat i boken 6-7 gånger. Så för mig är inte Spanien strand och sol
och tapas och vin.
Turism och tapas och vin. Ja, det finns det i Nord-Spanien också. Ja. Men Spanien är forskjellige ting. Så det du snakker om her er kanskje syden.
Nej.
Og men Spanien er syden, for meg er Spanien syden på den måten at det er et veldig rikt område i forhold til kultur. Og jeg er jo, har jo mer eller mindre litt tilfellig dumpet opp i denne tradisjonen med å være pilgrim. Tilfeldigvis, for jeg tror det er 10 år siden, så gikk jeg en av de turene. Jeg sier en, for det var mange. Det er 6, 8, 10 forskjellige turer.
Ja.
Og da ble jeg rett og slett hektet. Ja. Så jeg har nærmest for hver mulighet etter den gangen, kan jeg gå i Spania i år, og hvor skal jeg gå, og hvor skal jeg gå. Så det har vært, for min del har det vært veldig interessant og veldig givende. Ja. På mange vis. Og det har da selvfølgelig også ført til denne boka, Dødevegen. Så når jeg gikk her, så jeg at dette stoffet her, det er såpass interessant, for min del i hvert fall, at det her er en mulighet for å skrive og jobbe med dette, og litterært. Så denne boka begynte som en tanke, at dette må jeg skrive om på et eller annet vis. Og så ligger du kverna i sånn, og så må du finne en liksom inngang til stoffet. Og så etter hvert så ble det en historie knyttet til Spania og Åna fengsel på Nærbø.
Stemmer. Du sa, du använde ordet tillfälligt för en stund sedan. Och det var väl lite tillfälligt som din huvudkaraktär plötsligt infann sig i Spanien. För han fick veta om Camino de Santiago när han lyssnade på ett radioprogram.
kanskje er det sånn. Livet plutselig så dumper opp i noe som blir stort og viktig.
Mm.
Så min mann er jo, han har mistet kona si, og så prøver han å flykte ifra dette. Opplever vel at det å... Ja, dette med sorg er jo problematisk. Kan du flykte fra det i det hele tatt, men du kan gjerne få flykte ifra det som er det tomme kjøkkenbordet og stillheten i huset og alt dette.
Mm.
Så han flykter i alle fall ifra det til Spania og begynner å gå. Og det er jo der romanen også starter. Så handler jo litt om dette er om det er en flykt, eller om det er en reise, eller hva som skjer her da. Så i og med at jeg har brukt ordet flykt, så er det jo ikke helt sikkert det ender så veldig godt til slutt.
For det som er så spesielt her, det er at hele den historien beretter han for oss fra en fengelsesel på Åna.
Mm. Og det er også litt i hvordan forteller du en sånn historie, hvordan lager du en slags naturlig ramme, og når dette ble en mann som har gått i Spania, så har han på grunn av noe som skjedde der endt opp i fengsel, så rydder du plass til en måte å fortelle dette på, der du kan reflektere over det som har skjedd. Og jeg synes jo det passer godt i forhold til denne tradisjonen her, det er mye bakgrunnsstoff. Så når han sitter i fengsel på Åna, så kan han tilegne seg stoff om dette via biblioteket som er der ute. Han har tid nok, og han har da en mulighet for å sitte og gå turen en gang til, men på en helt annen måte.
Just det.
Og prøve å erkjenne og reflektere over hva som egentlig heter.
Mm. Innan vi fortsetter med själva texten så skulle jag vilja prata lite grann om det grafiska här.
Ja.
Om ni tittar på det här omslaget så är det inte särskilt sydenaktigt, eller hur?
Ja.
Men för mig så väcker det här mörkgröna här associationer med det ställe där hela vandringen börjar. Det är en ort vid den spansk-franska gränsen som heter Iron.
Mm.
Och där påminner landskapet lite grann om det norska. Med skogar, med gröna åsar. Så jag tycker då att det här omslaget är en väldigt fin koppling mellan Norge och Spanien. Kan du säga något om det grafiska uttrycket här, Morten?
Det du säger har jag inte tänkt på faktiskt. Men ja, flott. Visst det går an alltså både där på Nerbe och i Spania samtidigt så definitivt.
Ja, för det är den parallellen, sant?
Det är ju ett mål.
Ja.
Och hela vägen där bägge delar.
Mm.
Och inte nödvändigtvis knyta detta till en geografisk plats, men hellre att vandra i livet på ett vis.
Mm.
Kan jeg gjerne si litt om hva som skjer med en lager i forsiden, og er det jo egne folk i et forlag som leser boka og prøver å komme med et visuelt uttrykk som skal være i tråd med både stemning og handling. Så her er det jo, sånn jeg tenker, så er det land og hav her, sånn at her har vi denne kystlinjen kanskje på et vis, og så ser vi veien som går her langs med kysten. Så det er i hvert fall en måte dette har blitt tenkt på. Der er jo blad som råtner, og da er vi inne i denne tematikken med liv og død. Og jeg synes jo selv at det er ganske tøft med de bladene, fordi de ligner litt på byer. Hvis du tenker deg et kart, så er det en slags gadenett i byer, kanskje. Så nå skal jeg ikke være for ambisjøs her, men et kart i forhold til livsreisen, eller etter det ligger et element av det også her.
Jag tänkte förresten att omslaget på din föregående roman, Lars och Bru och havet, den föreställde också ett naturrelaterat motiv. En målning av Lars Herberg. Och jag tänkte inte på det förut, men det verkar som att natur är ett sånt mer eller mindre fast element i ditt senare författarskap. Kan man säga det?
Kanske jag i så fall tillfälligt, tror jag.
Ja.
Den boka handlar ju om sillefisk, så det bildet är egentligen knyttet till sillefisk i Ryfylke.
Ja.
To forskjellige grafiska utformer för övrigt. Men ja, det är nog innehållsmässiga ting som är felles. Det kan man kanske komma till senare.
Absolut, ja.
Men bara för att säga det är ju en utfordring att laga en god boksida. Du ska både skilja dig ut och så ska du kommunicera visuellt vad detta handlar om. Så en litt sånn vanskelig sak. Fikk
du forskjellige forslag?
Ja, det gjør det. Det gjør det. Og så får du ganske, så da får du ganske stor rolle i å velge det du opplever som mest formålstjenlig på enten sånn og sånn. Så det er en veldig hyggelig og kjekk prosess å være med på en sånn reise, ja, absolutt.
Mm. Grunden till att jag frågar dig om det grafiska är inte bara själva romanen, men också det att jag kan berätta för er här att Mårten är aktuell med ett konstverk som är utställt på i bibliotekets foyer under Litsannes, under våra litterära dagar. Så ni är hjärtligt välkomna till att göra besök och se på konstverket. Du vill kanske berätta lite grann om det? Eller? Det finns i alla fall en koppling till Dödevägen.
Ja, jag må ju absolut säga att jag är amatör på det området där, men biblioteket av oss var väldigt villiga att jag har fått stilt ut det. Ska jag kalla det, våga kalla det verk?
Ja, kanske. Konstverk.
Så träbladet som då har fått en slags utformning som en altartavla som uttrycker ting knyttet till religion, det är också. Dette er jo en roman som handler litt om religion på ett vis. Så jag tror inte att det är att hyggeligt hvis någon har lust att se på det.
Ja, vi uppmuntrar alla till att göra ett besök på biblioteket helt enkelt. Mm. Men för att komma tillbaka till boken då, till själva texten. Den är indelad i kapitel som motsvarar de enskilda sträckor som huvudpersonen går. Mm. Så tillsammans så formar de en karta över norra Spanien. Skulle vi kunna rekommendera den här boken som en sorts reseskildring, reseguide till för alla som begär sig till dessa trakter? För jag menar att du skriver en del om historiska händelser, platser, personer. Alltså du har med de ingredienser som vanligtvis utgör en reseskildring. Mm.
Detta är en tur du kan gå. Alt her er helt konkret på omtrent centimeter. Alle stedsnavn, ting som hovedpersonen opplever, alt dette er i tråd med det som kunne ha skjedd. Så det går det selvfølgelig an å gjøre. Jeg har allerede møtt lesere som har planer om det, så det synes jeg er veldig tøft. Men jeg håper jo også at det er en reise som handler om helt andre ting. Vi reiser jo blant annet i tid her, for som en del av historien så prøver jeg å fortelle historien om det å vandre og være pilgrim. Det går altså 1000 år tilbake i tid. Og det var for meg, når jeg begynte å nøste litt i den historien der, så var det en fantastisk fascinerende historie. For vi snakker altså med en massebevegelse her. Da er i middelalder, i 1200-tallet, gikk det 500 000 fra hele Europa. De fra Norge var ned til Spania. Og de gikk jo i mange år. Og de kunne bli pålagt av det var jo kirken som styrte alt, og gjør dette som en botshandling. Hvis de hadde for eksempel gjort noe dramatisk, tatt liv av noe, så kunne de bli pålagt å gå til Spania. Men det som var enda mer interessant, det var jo at de faktisk tok dette som jobb, og så gikk de for andre. For de kunne kjøpe folk til å gå for seg på den måten. Ganske spesielt. Så de er jo også omtalt her da. Så kom jo denne Luther som vi kjenner jo godt i Norge. Og med han så ble jo dette mer eller mindre. I Norge ble det faktisk forbudt. Men det forunderlige er jo at nå har han begynt å gjøre dette igjen. Så her ligger det jo noe som har... som har låget ulma, så tunger seg frem igjen. Så det er en fantastisk måte å vandre i sitt eget liv på et eller annet vis. En ting er det der geografiske, det andre er du vandrer, så får du en slags med å gå her får du en helt annen måte å forholde deg til det som er rundt deg på. Det er en slags langsomhet her som er ganske fascinerende. Du får en helt annen nærhet til ting rundt deg. Altså, når du går, så går du... Jeg har i hvert fall vært heldig nok. Jeg jobber i skolen. Det er det som lærerferien er sånn. som jag har. Jag vill ju säga det väl förtjänt, men det är inte alldeles så enig i det.
Jag är enig.
Men, ja, men då kan du alltså gå en månad. Och det är den längden där som ger detta till en fantastiskt flott upplevelse. Allt går väldigt sent. Jag tror du lukter på en annan måte. Du ser, du har en helt annan närhet till det som är runt dig. Plötsligt så upplager du muren på vägen. Insekterna, fargarna, schatteringarna, nyanserna i det gröna. Apropå omslaget. Så det sker något i en sån långsam tillvarelse. Och bara det att du med att ta ett steg om gången kan gå 80 mil. Det är ju helt sån absurd ut. Alltså du går till Stockholm tror jag det kan bli. Utan en alltså jag är ju ingen atlet. Jag har tränat i mitt liv men tar med oss så är jag inte speciellt god form. Så du uppdagar att allt är möjligt på ett vis.
Så det går att ta den turen utan den som du beskriver här alltså absolut. Utan någon särskild absolut. Förberedning.
Du måste vara tålmodig, du måste tåla motgång, du måste tåla och stoppa upp och ja, det är klart att det är inte allt som är lika enkelt i förhåll till gnagsår och du kan komma över dåligt väder och allt det där. Men igen, hvis du då håller ut så får du också en väldigt sånt, fin mästringsförelse. Så där är väldigt många som går som tydeligvis inte går med det. Det är inte för de som är fjällvant eller som är kämpegod fysisk form. Det är en måte att beväga sig på som alla kan ta del i. Du trenger jo ikke gå helt fram.
Hur skulle du jämföra din egen upplevelse av att vandra Jakobsleden med den upplevelse som din huvudperson har i romanen?
Det är definitivt lika streck. Ja. Ja, så jag tror du bara kan skriva förhoppningsvis gott om det som du har ett nært förhåll till själv. Så när min man här miste kona sig, det har inte jag gjort heldigvis. Men jag har en kona som har en sykdomshistoria som gör att detta har blivit lite sån intressant för min del. Jag har snackat med henne om detta så detta är lov att snacka om sånt där. Men när du kommer in i en sån livskris livstruende sykdom så möter du ting på en annan måte. Du får en helt annan närhet till ting och lite samma sånt som när du går här nu. Alltså det att stoppa upp, det att få ting inöver sig på en helt annan måte, det gör att du tänker annorlunda sånt. Och det är ju det denna huvudpersonen min också upplever alltså. Istället för att flykta in i stress, upplevelse, ja allt det där som är ofta flykta in i. Så är ju han heldig för han flykter ju in i ensamheten eller in i stillheten eller in i närheten på ett eller annat vis.
Ett lugn.
Ja, ett lugn ja, på gott svensk. Ja. Ja. In i en slags ro. Själv om man beveger sig stadigt vet närmare och det är ganska fysiskt krävande. Så tror jag det att jag tror inte det går att flykta ifrån det han har upplevt. Sorgen den tror jag du måste konfrontera. Den tror jag du den måste stå i. Du kan inte springa iväg ifrån dig själv. Men jag tror han är heldig för han flykte in i något som ger honom en förståelse att han inte kan flykta. Han flykte till Spanien för att förstå att han inte kan flykta i Spanien. På ett vis. Så hvis det er slags en lærdom her, så tror jeg at et eller budskap, da er jo det i alle tekster til et eller annet plan. Så tror jeg det, liksom, det var jo litt alvorlig på en lørdag, men jeg tror ikke du kan flykte ifra livet sånn som det faktisk er. Livet er tøft. Livet, det må du rett og slett bare ta inne över dig och prova att stå i det så att så att du accepterar livet som det har blivit. Jag upplever lite att det är i tråd med de stora filosoferna. Vet du vad jag känner buta som upphovsman till buddhismen så förlåt. Det var också hans poäng för exempel. Alltså hur får du ett gott liv? Jo, du må erkjenne livet sånn som det faktisk er. Du må akseptere at livet har en slutt. Og det er den eneste måten å få et godt liv. Og så spørs det om min mann ender der da. Ja. Det er jeg ikke så sikker på. For han går i Spania, han flykter til Spania, men han ender jo opp på Åne i fengsel.
Så det skjer et eller annet der nede?
Ja, og etterpå så er han jo enda mer fanget enn han var før. Og så går han turen en gang til. Ja. I tenkene sine.
Precis.
Og så tar han leseren med på samme turen. Ja. Så får de gå han kanskje en tredje gang. Ja. Og så er jo tanken da at denne turen kanskje skal sette i gang litt undring, refleksjon omkring dette.
Mm. En del av den her skildringen handler også om ulike helgon. Du nevnte helgon tidligere også. Mm. Og hvorvidt de er annorlunda enn andre mennesker, altså vanlige mennesker.
Mm.
Hur er det med dem det? Og det passer forresten jättefint att fråga, eller hur? Det er jo alla helgons helg just nu.
Mm, faktisk, det er det.
Er det ikke det? Ja.
Halloween er jo faktisk en kristen høytid.
Ja, visst.
Utrolig nok.
Ja.
Ja, ja. Santiago de Compostela, som ligger i nordvest i Spania, som denne personen vandrer til, er jo blitt det han har blitt, på grunn av at det der sier tradisjonen at apostelen Jakob ligger begravd. Og han er jo en helgen. Apostlene, helgene og alle disse andre som har levd fromme liv har jo da blitt opphøyet av helgene og så videre. Så når denne hovedpersonen går til Santiago, så synes jeg jo da må han ta tag i dette med disse helgene. Og da utvikler seg jo ganske tidlig en tanke om at disse helgene kunne påvirke livet. Selv om de var døde, det var så tydeligvis et eller annet her. Det var en kraft knyttet til dette.
Mm.
Det var jo derfor denne kulten oppstod. Og jeg er ikke helt sikker på hva du spurte om, men det er for helt
sånn... Om det er noen skillnad mellom helgen og vanlige mennesker, altså. Mm. For det er det som også er frågan i boken.
Og det katolske kirken har jeg forlått under historien... brukt disse helgenene for å vise hvordan en skal leve på en sånn eksemplarisk måte. De har blitt luftet opp som idealpersoner.
Mm.
Hvordan skal en leve i forhold til andre? Hvordan skal en leve i forhold til Gud? Og så videre.
Mm.
Og det har nok en viss grad fungert. Men jeg reflekterer litt over om det også kan ha ført til tanken om at noen mennesker er bedre enn andre. Og det opplever jeg i hvert fall som en ganske sånn problematisk standpunkt. At vi så glatt aksepterer at noen mennesker fortjener mer enn andre. Det står ikke i tråd med den tanken om at alle har det samme menneskeverdet, for eksempel. Kanskje er det det som gjør at... og nå er vi litt tilbake til fengselet.
Ja.
Hvordan kan vi glatt erkjenne eller akseptere at det sitter... 170 menn på Åne, burt inne, fordi de ikke har fått de livsvilkårene, tenker jeg han for deg, så andre har fått. Vi kan vel kanskje la de sitte der nettopp, fordi at vi tenker at vi er gode, de er, om ikke onde, så har de i alle fall ikke gjort det de skal, og så videre. Så jeg håper det kan være en del av denne teksten her, at vi undrer seg litt over, eller reflekterer litt over, dette med menneskesyn og hvor god er egentlig deg og hvor vond er egentlig han eller hun eller de som er i en annen livssituasjon og ikke minst de som er sperret inne.
Det er altså helgon og vanlige mennesker, men så er det også, og du har precis vært inne på det, de frie og de inntagene, de fengslede. I Aftonbladets magasin förra veckan så är det en artikel där Mårten gör ett besök på anstalten på Åna. Och han är där för att hålla ett föredrag för de intagna. Och där har ni diskuterat bland annat sådana begrepp som straff och skuld och oskyldighet.
Mm.
Kunde du berätta lite mer om det?
Ja, alltså, och det där ger ett väldigt starkt intryck. Du möter svära, tatoverade män. Men de är såra. Och ger ett starkt intryck. Alltså de är öppna, positiva, imötekommande. Och det är väldigt tydligt att de har blivit härjade av livet. På många vis. Och är ett slags offer för manglande omsorg eller manglande kärlighet eller manglande uppföljning. Mycket psykiatri. Många skjebner som är styrt av förhåll som de inte har kontroll över själv. Så det gjorde intryck första gången jag var där på Drive Research. Det gjorde intryck nu. Och det verkar väldigt orättfärdigt att det ska vara så att man så glatt accepterar att någon ska få den skjebnen medan vi andra ska ha en annan skjebne. Jag är ju naiv. Någon må dessvärre isolera sig från andra resten av livet för att de har blivit så de har blivit. Men det är en intressant tanke. Är det så att det är de som sitter i fängsel är värre än andra? Och det är ju intressant i ljuset av dagens NAV-skandaler. Det har alltså helt beskyldiga folk blivit bura inne i lång tid. Och när jag var i fängsel så snackade jag lite om detta och snackade om vem är aktiespekulanterna? Kan vi liksom leva av betting eller veddesällskap? Kan vi som via skattesyndel betala advokaterna sina och sticka av med miljonerna som fällskapet kanske skulle ha haft? Så detta är problematiskt i förhåll till det som faktiskt sker. Så kanske kan det också vara en tanke som blir vakt. För här sitter det ju en man i fängsel som själv menar han inte skulle ha sådär. Och noga av romanen handlar ju nettopp om att kanske skriva sig ut av en slags skyldfölelse eller en slags situation han har kommit in i. Kanske är det ett projekt för han att ändå där han prövar i alla fall att erkänna det för sig själv att han är uskyldig själv om han sitter i fängsel.
Det som är intressant tycker jag, det är att av det som den intagna huvudpersonen berättar så framgår det att även om man är fängslad så kan man fortfarande så har man fortfarande förmåga att vandra metaforiskt då naturligtvis men ändå och jag skulle vilja be dig läsa ett fragment för oss som handlar just om det är att drömma sig bort på ett fängelse.
Om du skulle kunna... Ja, jag kan läsa i din bok.
Ja, jag har markerat det tydligt här.
Ofta, när jag är ute i luftigarn, drömmer jag att jag är ett fritt, vanligt, kvardagsgrått människa som går söndagstur på Järven. Bilen är nettopp parkert, där du och jag. Hösten har kommit, men det är tindrande sol. Gott och varmt. Vi har ett stille, blankt fjällvatten på vänstra hand. Litt spredt granskog på andra sidan. Buskar och kär längs grusvägen. Några pågående småmygg virrar runt hovudet vårt. Terrängen stig. Det är färre träd. Så trälöst. Golt om det inte hade varit för den goda värmen. Det är myrlänt. Men myra blir gradvis avlöst av rövlung. Så långt den kan se. Himlen är stor och hög. En staty langt borte bryt uventade bølgande linjene, der dit vi skal. Vi er fremme, der Høgæren, 261 meter over havet, og statuen er deg. Han er mor, Norge, eller steinkjæringer som de kaller han her, hogd ut i granitt for over 100 år siden. Vi setter oss ned med ryggen mot den store steinblokka statuen kviler på. Ser ned mot Jærhavet. Det ligger ruve, evig og endeløst. Vi drikker termoskaffe og et av gode kanelbollene du har med deg. Vi nytt sola. Kjenner på lukten som er her. Ser skyene som samler seg i vest.
Takk så mye. En liten applaus. Ja. Så på ett sätt så upplever jag som läsaren så är huvudpersonen fortfarande fri. Och det som är lite paradoxalt är det att när han är i Spanien, sant? Och han kan göra vad han vill, han kan gå vart han vill,
så är det inte helt utan förbehåll. Och det har du också varit inne på lite grann. För han är där nere på grund av en personlig tragedi.
Mm.
Och hela tiden som han går så är han fängslad av sina minnen. Så jag har funderat lite grann på vad frihetens förutsättningar är. När är man fri?
Mm. Ja, det är ju krävande spørsmål du kommer med nå. Ja. Nej, jag tror jag måste tillbaka till där jag var lite. Jag tror du kan bli fri. Jag tror du blir fri när du står upp och erkänner att du inte är fri.
Mm.
Hvis jeg skal være litt mer depressiv her, en ganske interessant norsk-afrikansk poet, heter Bertrand Besicki, han sier at du dør så langsomt at du tror du lever.
Ja.
Så over livet så kviler det en slags forgjengelighet. Så du bare må ta inn over deg og erkjenne på et måte vis. Så egentlig så tror jeg ikke du er så fri som du kanskje vil fremstå som. Men paradoksalt nok så ligger friheten i å forstå at du ikke er det, tror jeg. Og så akseptere de kortene du har fått, og erkjenne at det sånn er faktisk livet, på et eller annet vis. Jeg refererte vel til denne buddhaen. Sokrates sier det samme. Altså, det gode livet det får du når du kjenner deg selv, når du kjenner de livsvilkår du har. Og erkjenne det fullt og helt. Og ikke hele veien jage etter noe som ikke er. På et vis. Men vanskelig spørsmål. Jeg jobber jo i skolen. Eleverne, de tenker at de er frie til absolutt alt. Og det er en illusion, og det er kanskje et problem at de tenker det, og kanskje det er litt for mange som sier at de er det også. For de også blir innhentet av livet sånn som det faktisk er. Og jeg tror jo som sagt du kan bli frie når du gjennom refleksjon, erkjenne hvem du er. Og derfor blir det jo så tragisk at alle eleverne jeg har, de trener hver dag nesten på treningsstudio, men ingen leser bøker.
Er det så alvorlig?
Ja, dessverre så er det nesten ikke, jeg overdriver ikke noe. Nei. Så jeg tror jo at frihet kanskje kan oppstå når du faktisk går inn i kunsten, litteraturen eller en ting. Lære om livet sånn som det faktisk er, men like mye billedkunsten. Musikken, altså jeg tror jo kunsten er der du møter dessen litt tøffe, vanskelige spørsmål knyttet til livet der. Og gjennom å ta inn over seg eller bli utfordret av disse tankene der, kanskje kan komme til en slags sannhetserkjennelse på et eller annet vis. Derfor er jo litteraturen og musikken og billedkunsten og ja, hva som helst som handler om folk som uttrykker innsikt i forhold til de vanskelige tingene, det er viktig. Altså. Og det må man ha tid til. Så jeg har jo ofte tenkt at det å gå i Spanien er som å sette seg ned med en bok. Det er ro, konsentrasjon, noe helt annet. I stedet for å se på 2 timer med bråketeve som det stort sett
er. Ja. Det som jag gillar så mycket med den här boken, det är det att den också handlar om att leva ett liv utan att ständigt vara tillgänglig på nätet, utan det som vi förknippar med den urbana, moderna tillvaron. Mm. Så stress och arbetsliv, trafik. Och återigen lite paradoxalt så får man det där lugnet på ett fängelse, sant?
Mm. Ja, så visst det är något positivt med sitt inne.
Ja. Vi ska inte uppmuntra er till att begå brott.
Nej, det tror jag inte alltså. Det tänker du inte så vara på i alla fall. Men när det nu är så galet så kan du faktiskt bruka det konstruktivt.
Mm.
Och det ger ju det ger ju faktiskt bra. Folk sitter ikke på cella hele dagen. De går enten på jobb, internt i fengsel, eller de går på skole, internt i fengsel.
Ja.
Men det der med å gå inn i litteraturen eller i kunsten, vi kan ikke bare gjøre det. Vi må ha fotball, altså, vi må ha alt andre i tillegg. Det å lese og det å sette seg ned og det å ta seg tid til ting, det er en fin ting. Og det kan du kanskje faktisk lære med å reise til Spania og gå tur.
Ja.
Kanskje. Og noe av det første jeg gjør, det er jo å legge vekk klokka,
ja.
For eksempel. Jeg er litt feig å ha med mobilen, tilfelle noe skjer. Aldri hatt bruk for det, men den ligger avskrudd,
ja.
I nødstilfelle. Og det går helt fantastisk godt an å leve uten alt i måneden.
Så det er noen av dine tips til en sånn resa til Spanien.
Ja. Du oppdager hvor lite du trenger. Jeg går med... Jeg er jo heldig hvis jeg er 100 pluss i vekt, for det du har sagt at du skal gå bære med deg 10% av kroppsvekt, så det tvinger du det til mer kan du ha med.
Ja.
Så da får du ulempe med alt. Men altså, du klarer å gå en måned uten med 10 kilo. Så ett klesskift. Trenger ikke mer. For det går suverent. Så det lär du också.
Just det, alltså vad kunde en, eller vad kan en erfaren lärare, Mårten Bjerge, få ut av en sån här vandring i norra Spanien? Vilken kunskap?
Ja, då tänker du livsvisdom eller tänker du...
Allt möjligt.
Ja, nej, då ligger det. Jag är intresserad i, jag undervisar i religion, så jag är intresserad i den katolska traditionen. Så for hver kilometer så møter jeg uttrykk for denne tradisjonen, og det er jo også ganske interessant. Spania er på mange måter i forfall. Tragisk nok, jeg skriver jo litt om det i boka. Jeg bruker kanskje det for å si noe om at forgjengeligheten, den ligger også i kulturen og i arkitekturen. Det er en slags melankoli her, jeg greier for å prøve å skrive det inn. Det er ingenting som varer evigt, heller ikke den kristne tradisjonen. Hovedpersonen kommer til kirkebygg som er altså det bygget i seg selv er fantastisk. Det er enorme katedral. Så slår nærmest pusten ut av deg. Så går du inn i katedralen. Inne i katedralen så er veggene grønne og mygge. Der er tre og planter som henger i vinduene. Da lukter mygg og råde. Og det er rett og slett rent forfall. Og en ganske interessant utvikling, hvordan ting alt forgår på et eller annet vis.
Så for deg så er den bilden av den domkirken en sånn symbol på et slags andligt, spirituellt förfall i Spanien, eller det
du... Ja, eller också i förhållande till livet. Livet är också förgängligt, allt förgår på ett eller annat vis. Så det kan du lära när du går i Spanien.
Ja, till exempel. Ja.
Du kan lära något av detta med närheten, detta med att finna dig själv genom den långsamheten som jag har snackat om.
Hur är det med närheten till de andra?
Och det var det jag skulle säga, för att det är ju också en fantastisk del av detta. För du möter likasinnade som går... som du kan ta kontakt med hvis du vil, eller som du kan holde avstand til hvis du vil. Så her er det folk fra hele verden. Sør-Amerika, USA, Asia, mange spanjoler, mange tyskere, få nordmenn, og det er jo helt greit. Så det er et eventyr å møte folk som er litt sånn på bølgelengden i forhold til det å leve litt alternativt, kanskje. Så en utveksler erfaringer, en utveksler historier om de vonde fødene som alle får. Så det er jo et felles samtale til meg i Oknaksår. Men når du er sånn nærpå, når du er en litt annen stemning, eller du tenker litt annerledes, eller atmosfæren gjør at du er veldig sånn var eller åpen for å snakke om disse viktige eksistensielle spørsmålene. Så du kommer veldig nær hverandre, og på den måten også. Og det er veldig berikende, faktisk. Så i forhold til det, jeg har jo som lutheraner, så tenker du at den lutherske kirka har gjort meg ille, og gjør meg ille. Men her får du en annen forståelse for dette. Du får sitte dette innenfra på en helt annen måte. Og så er det også veldig mange som ikke er religiøse, som mange som gjør dette, gjør en kulturreise. Noen gjør det fordi det er en fysisk utfordring. Så du møter veldig mange ulike måter å jobbe eller vandra på som er veldig berikende. Mm. Så det er nesten som å lese bøker.
Ja, precis. I et interessant fragment av boken så det er flera intressanta fragment, det kan jag lova er. Er som inte har läst den ännu. Så inser din huvudkaraktär plötsligt att han kommer från ett rikt land och att han har bättre råd än de flesta andra pilgrimerna.
Mm.
Är det så här att han har dåligt samvete eller obekvämt för honom? Och plågade det dig också när du var där nere?
Du ser hur fantastiskt gott du har det som norrman. Det sociala nätverket man har. Mm. Ja, allt man har i Norge är ju... Det är ju de vill ju inte tro det de du snackar med som kommer från andra delar av världen.
Mm.
Det ekonomiska är en ting, men klima... Alltså du blir fort lei av sol när du går i 40 grader i 6 timmar så känner du att det kunde vara fint med regn. Så du får lite perspektiv på det också faktiskt.
Mm.
Men ja, vi framstår som rike och väldigt gott ivaretatt av ett socialt system som många bara kan drömma om för exempel. Så det är, men det är ju något med det att resa då och se ting och få perspektiv på det du allerede har. Det tror jag är en fin ting då.
Men en sådan vandring är då kanske en fin påminnelse om att du inte behöver ha så jättemycket för att ha det gott.
Absolut. När du har gått i 20 timmar så sätter du pris på en säng. That's it.
Ja.
Då trenger du inte mer än det.
En dusch kanske.
En dusch, en säng. Ett måltid.
Ja.
Mm. Och du sätter mycket mer pris på det du faktiskt får än det du ger medan du är hemma och lever i överflod. Så det är också en fin ting här.
Men jag förstår att det var nog så dåliga sängar och mat och sånt, någon plats. Är det så eller vad är det?
Det är sånt att det var en har ju gått i 1000 år. Och så har det vuxit upp byar längs rutor.
Mm.
Och i hver landsby och hver större by så är det tillbud på olika nivå. Du kan betala 3-4 euro för en lite sån en sån offentlig övernattning.
Ja.
Som kan vara så som så.
Ja.
Kan du betala lite mer? Kan du bo i hotell?
Mm.
Så du styr det lite själv alltså. Men det är ju något fint med att leva spartansk.
Ja.
Du ser att du kan väldigt gott klara dig med det. Och kanske kan det vara lika grejt som bo på ett överdådigt hotell. Du får något med det också, vet
du.
Mm. Så jeg kan ha levd stort sett som innan her.
Okay.
Ja. Og hvis du bor på hotell, så bor du litt utenfor det som de fleste andre gjør. Altså. Du mister noe med det, ja. Ja. Så når du kommer og stripper alt for det der du ikke trenger, så det blir litt mer ekte eller genuint eller et eller annet vis. Så blir det bra, altså. Mm. Men så har jeg, sånn som han her også, av og til så kan du flotte deg. Altså. Gjør du noe annet. Og når du kommer til herberg, så sitter der kanskje 2-3, av og til 5 andre der. Og det er et veldig fint fellesskap som oppstår i det. Men vi har veldig ofte, så kan du også övernatta helt alene. Du kan gå i land som vi ringer på en dør, få en nyckel, og så ordner du det selv. Så det er alle varianter av övernattningsmuligheter her.
Så da skal du snart utge en sånn reseguide, kanskje en bilaga til Dødevegen, kanskje, med praktiske tips.
Ja, hadde det ikke vært så mange, så hadde jeg faktisk gjort det, kanskje. Det er en egen, nærmest egen litterær sjanger på dette.
Ja.
Engelske guider og norske guider.
En ting som forundret meg når jeg leste den boka, det var det barmhjertighetskrapet på slutten.
Mm.
Det må du si litt om.
Ja, det kan jeg godt si noe om.
i det hele tatt barmhjertighetsdrap og i forhold til skyld og
Med det så vil jeg nettopp problematisere dette med rett og galt. Jeg synes vi må ta inn over oss, kan det rett og slett være rett å ta et liv? Er det ting som som jeg må tenke gjennom en gang til? Altså, er det alltid det som er rett rett, og er det alltid det som er galt galt? Det går litt på det å dømme andre, og være veldig raske på å si at det, sånn kan vi ikke ha det, men sånn kan vi ha det. Jeg er jo litt undringet, refleksjonen omkring rett og galt, altså. Jeg vet ikke hva du tenker selv, er det en handling som definitivt skal kvalifisere for 3 år i fengsel? Eller må vi relativisere ting? Må vi si at hvis intensjonen er god, så må vi forholde oss til det på en annen måte enn bare å bure noen inne? De tingene der er jeg ute, men jeg kan ikke noen svar på det også. Men det som skjer på slutten der er et eksempel på at dette er ikke bare helt enkelt.
Nei, det kan jeg være enig i, men det tenderer liksom inn på dette her med aktiv dødshjelp.
Absolutt.
Og jeg synes det er problematiske ting, egentlig.
Ja, det er klart det. Og jeg synes jo det er et spørsmål vi må ta opp i forhold til krigføring og i forhold til, ja, alt som er knyttet til dette på et eller annet vis. Og ting som vi tradisjonelt sett ikke tenker på som problematisk i forhold til at hver dag så dør vel 20 000 unger i underernæring, for eksempel. Hvordan lever vi med det? Er det greit? Er det aktiv eller passiv dødshjelp? Jeg er litt utgitt til det der at vi så fort dømmer andre, mens vi kanskje selv ofte leve på en ganske problematisk måte. Nå har vi også klimakatastrofen. Greit hvis de kan slutte å brenne regnskog i Brasil, bare nedslett på stopp oljeproduksjon, for eksempel. Det er noe der også, det der store ting som fort blir sånn enkle når det handler om de andre, men vanskelig når det handler om oss selv. Det er gudet etter den der undringen der. Men jeg har ikke noe svar.
Du har ikke noe svar.
Nei.
Tänkte bara en fråga till angående det att vandra. I en bok som heter Löparna på svenska av den polska Nobelpristagaren i litteraturen Olga Tokarczuk, så hänvisas det till en rysk ortodox sekt som heter Gammaltroende. Och de menar att det att vandra, det att gå, det skyddar människan från allt det onda, från världens ondskap. Ser du vandring som ett slags skydd, eller kanske ett läkemedel?
Ja, både ja och nej, liksom som jag har varit lite inne på.
Ja.
Altså dette med å gå er jo det er jo noe som har blitt omtalt tidligere. Kjerkegaard, den store danske filosofen, sa vel også det, men når han gikk så løste altså, eller så forsvant tungsinn, og så forsvant det som var problematisk. Min mann opplever nok ikke sånn. Jeg tror mer at han tenker at du erkjenner tydeligere, kanskje, når du får denne rytme, når du får denne roen, denne nærheten. Du ser ting klarere, men det trenger jo ikke være vekkert det du ser. Men kanskje handler mer om å se, om å erkjenne, om å forstå på en annen måte enn når du står i stresset, i kavet. I underholdningsindustrien, som jeg tenker alltid hvis vi ser på hva er det som kjennetegner TV-statskanalen NRK, det er mye stress. Det er veldig mye som skal være veldig morsomt og veldig underholdende. Lite ro og lite refleksjon. Jeg har jo tro på refleksjonen, jeg, og sånne grunnleggende redskap til å forstå verden litt, bittelitt mer. Og det er jo derfor jeg skriver, tror jeg,
Och det har du också varit inne på ett par gånger här.
Ja.
Så, ja.
Det är det som gör det meningslöst. Hvis någon kanske kan stoppa lite upp, så har jag fått till det jag prövar att få till. Men det handlar också, det skriver handlar ju också om att jag själv syns detta är givande. När du skriver så må du få ett tag på ting. Du må pröva att se strukturer, du må pröva att förstå ting. Så det skriver handlar ju lite om en själv, och så hvis det då är andra som kanske kan ha glädje av detsamma, så är det fantastiskt.
Jag sa i inledningen att det här handlar om stora frågor alltså. Och jag tycker att vi har tagit upp en del av dem här. Så jag får också tacka igen som sitter här och ställt era frågor. Jag tänkte att vi skulle avsluta, i alla fall den officiella delen av samtalet, med lite extra högläsning. Det är ett väldigt fint fragment nästan på slutet av boken som inleds med en tanke om kaffe. Något så vanligt som kaffe. Och så blir den till en väldigt fin, vacker beskrivning av en vilostund tillsammans med andra pilgrimer. Så jag markerar den texten till dig här. Och så fortsätter nu på den sidan. Men det börjar här alltså.
Mm. Hvor viktig var en kaffekopp i det livet gledde før? Hadde null verdi. Tømme ned det som var i koppen og være ferdig med det. På vegen var kaffe livskvalitet, et språk. En sat og sa at livet er mer enn å jage av gare. At det er fint å se deg, sett deg gjerne ned for en liten prat. At livet er bedre enn det meste. Nyt det. Eller jo, jeg må vel vedgå at en også kunne si noe annet. Jeg sitter her fordi jeg ikke har en jobb å gå til. Eller, kona mi stakk sent i går kveld, hun orker ikke mer, og her sitter jeg. Jobb for å være jobb en slik dag. For jeg må tenke, sitte her, blant folk, slik at været ikke bryter helt sammen. Jeg var i Gontan, en av stedene som dukker opp akkurat når en begynner å tro at en må ha rotet seg vekk. Når jeg nettopp har sjekket guiden enda en gang, og tenkt, at da er det vel bare å bite tennene sammen og holde frem til neste sted en kan sette seg ned. Det var fuktig inne i det trange rommet, men varmt, behagelig, trygt. De store spegelflatene gjorde at jeg kunne sitte og studere mennesker rundt meg uten at det ble påfallende. De tre høglytte lokale som hadde tatt seg en tidlig lunsj, og de to pilgrimerne som satt og kvilte som meg. Hun ene var tysk, tror jeg. Hadde dette litt kraftige, robuste nordeuropeiske, men ikke nordiske ved seg. Hun var utstyrt med det beste i sko og sekk. Jeg nikket til henne, smilte, og tok signalene hun sendte om at hun helst ville sitte der for seg selv. Greit nok. Han andre var litt mer ubestemmelig, spansk uten tvil. Øyet av dette litt mørke draget, men ikke helt pilgrim. Selv om alt ytre var som det pleier, han hadde til og med et ekte pilgrimskjell hengende på sekken. Men trekket hans, det var noe forfinet der. Noe annerledes, velpleid, ettertenksomt. Han liknet på Iniesta, Andrés Iniesta, den gudbenådde midtbanespilleren som en gang spilte på Barcelona. For han utøver visst ikke kunstneren sin i heimlandet lenger. Ja visst, en eldre, litt sart Iniesta, 20 år etter karrieren var over. Men fremleis med overblikket, arrogansen han hadde når han tok av kroppsfinte, sendte en forvirret motspiller andre vegen og spilte Messi fri. Spanjolen reiste seg inn i spegelen, tok på seg sekken, var klar for en ny omgang. Vi utvekslet et kort Buen Camino, da han passerte tett ved bordet mitt. Jeg var psykolog, sosiolog, antropolog. Satt i skjul og studerte så rangerte mennesker jeg før knapt ville ha offret i tanke. Hva var det denne vandringen, disse stunden i stor ro, med en varm kaffekopp, gjorde med meg?
Takk så jättemycket, Morten Bjerge. Takk til dere som har lyttet.